Tack Jesus för att vi får vara i din närvaro. Tack för privilegiet att få tillhöra dig, att få samlas här tillsammans och få prisa dig. Jag tackar för att du är mitt ibland oss. Jag tackar dig för att du tronar på vår lovsång. Att du vill ge av ditt goda till oss som individer, men också som församling. Tackar dig för din kärlek. Tackar dig för att din villkorslösa kärlek, att den sträcker sig och den vill åt oss alla. Jag tackar dig för att vi får möjlighet att få vara älskade av dig, att få leva i det och få ge det vidare till andra. Hjälp oss att älska mer. Fyll oss med mer av din kärlek den här förmiddagen, men också resten av den här veckan som kommer, resten av hösten och resten av våra liv. Amen. Yes, nu ska vi se. Så. Hej allihopa. Jag heter Isak. Och för er som inte, eller det gäller även om ni känner mig, men för er som inte känner mig så jobbar jag här i församlingen som ungdomsledare tillsammans med min fru Malin. Vi har gjort det i ungefär ett år nu. Och nu i höst så kommer vi som församling gå in i ett tema vi kommer prata om gåvor och en församling i funktion. Hur kan jag hitta min plats? Hur kan jag få använda mina gåvor i Guds rike, här i församlingen, att få sprida Guds kärlek på olika sätt? Men innan vi gör det så vill vi lägga en grund till varför, så att säga. Och det talar, som Ulrik sa också, Jakob om förra veckan pratade om kärleken som grund. Och jag kommer fortsätta lite på det spåret. Jakob läste förra söndagen från första Korintsbrevet 13. Om kärlekens väg, att ingenting vad jag gör spelar någon roll om jag inte har kärleken, eller om jag inte har kärleken som grund. Och den kärleken då, det är ju inte min egen kärlek eller vår egen kärlek som vi bär på insidan, utan det är Guds kärlek. Och i Nya Testamentet, som är skrivet på grekiska i grundtexten, så är ordet för kärlek i detta tillfället och på många andra platser i Nya Testamentet, det är det grekiska ordet agape. Och det ordet återfinns inte på alls många andra ställen än just i Nya Testamentet, i gamla grekiska texter, utan det är ett ord som är ganska unikt för just det, för Nya Testamentet. Och det är just för att beskriva Guds kärlek, den självutgivande, den villkorslösa, den osjälviska kärleken som Gud har och som Gud är. Och det är kanske inte alltid det ordet som den benämningen eller den definitionen av kärlek som vi tänker på, utan det finns andra typer av kärlek, och i Bibeln står det om flera andra typer av kärlek också. Grekiskans filio, som är en vänskaplig kärlek, den systerliga, den broderliga kärleken, eller eros, som är den romantiska kärleken. Så det finns olika typer av kärlek, så att säga. Men Idag när jag pratar så kommer det vara framförallt om agape då, som är Guds kärlek. Och i första Johannes 4:19 så står det att vi älskar för att han har älskat oss först. För att Gud har älskat oss först så älskar vi. Alltså att vi är kapabla till att älska för att han har älskat oss först. För att han har gett sin kärlek till oss först. Och det är då agape där igen. Och om man vill ha en definition på just det ordet ännu mer, så är nog det första Korinthierbrevet 13 ett bra sätt att läsa för att få en bra definition på det. Och jag tänkte ta några olika ställen från Bibeln idag. Vi ska kolla på lite olika ställen tillsammans och kolla och läsa korta ställen från där vi får se när Gud möter människor på olika sätt och får se hans omsorg och hans kärlek i mötet med olika människor. Det första jag tänker på om jag ska tänka på Guds kärlek, det är Johannes 3:16, sammanfattningen av allt av evangeliet, så att säga, att Gud blev människa, han blev som en av oss, han kom och predikade evangeliet om riket, han kom med Guds rike i ord och handling, han dog för vår skull och han uppstod och han övervann döden. Det är liksom det övergripande som jag tänker på. Men vi ska läsa, det första stället jag ska läsa från, det är från första Mosebok 3. Och det är från direkt precis efter, eller här har Gud skapat. Vi har läst om skapelseberättelsen och i första Mosebok 3 så är det om syndafallet. Och jag kommer läsa från vers 8 där. Det här är precis efter vers 8 till 13 tar vi. Det är precis när efter Adam och Eva har ätit av frukten och de har insett att de var nakna. Så från vers 8 står det så här: vid kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården, och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du? Han svarade: jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han: vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan: vad är det du har gjort? Kvinnan svarade: ormen förledde mig och jag åt. Jag tycker det är fascinerande. Det första som Gud säger, eller de hör Gud komma, det första som Gud gör, det är att fråga: vad är du? Det är inte så att han inte vet vad de är, men han är intresserad av dem. Han är intresserad av vad de är någonstans. Jag tror inte heller det är så att Gud inte visste vad de hade gjort. Men jag tror att liksom, självklart det första misstaget som människan gör, det är att äta av frukten som de inte skulle. Men det andra misstaget, det var att gömma sig. Det är att inte komma till Gud. Att gömma sig från Gud. Och det, när, jag tycker det blev väldigt fascinerande när vi läser att Gud, han vill veta vad de är. Han vill vara med dem. Han vill komma till dem. Att jag tror att det hade blivit, det är bara spekulationer, men jag tror det hade blivit så mycket bättre om de hade ätit frukten och deras första instinkt var att komma till Gud med det direkt. Att oj, vi gjorde det här. Det som du sa att vi inte skulle göra. Men istället gömde de sig. Och så tror jag det är för oss också ibland när vi om vi gör bort oss, att det är så mycket bättre att bara komma till Gud direkt än att bara gå och gömma oss, för det löser aldrig något problem, det hjälper verkligen inte. Och lite senare så läser vi i vers 21. Det är precis när de har det blir konsekvenser av det de har gjort. Och i vers 21 så står det att när de ska lämna trädgården, de får inte vara kvar i trädgården. Så läser vi att Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Det är en sån liten mening som jag tycker den är väldigt, väldigt vacker faktiskt. För att här blir Adam och Eva, de blir förvisade från Edens lustgård, men det är inte så att här att Gud bara lämnar dem i skicket, bara här, ni får ta hand om er själva, utan han klär dem i kläder, så som liksom, det var inte tanken att de skulle behöva bära kläder där i, men liksom, nu är det så det är, men Herren, han förser, och han ser till deras, han visar kärlek på dem, han visar sin omsorg där. Och jag tror att ibland så när vi, om vi gör bort oss, eller när vi vi vet att vi har liksom, nu har jag gjort bort mig, så är det så, och jag vet med det själv, det är så lätt att bara försöka, och jag vet inte varför det är så ibland, men så lätt att bara försöka fly istället för att komma till Gud direkt, och för att det är så pass mycket bättre. Och när Jesus, när vi läser om Jesus i evangelierna, så ser vi att han möter en mängd olika människor, och olika typer av människor i olika samhällsskikt. Han möter dem, de är utstötta, han möter fariser, och han agerar på olika i olika situationer, men han kommer med nåd och sanning, och han visar sin kärlek. Och jag tänkte läsa lite kort från bara vissa stycken från, när, inte hela berättelsen, utan vissa stycken från när Jesus möter människor. Och det första är från Matteus 9. Och det är när Jesus kallar Matteus, som var en tullindrivare. Och då var man tullindrivare på den tiden, var man inte omtyckt. Och Matteus i detta fallet då var en jude, men han arbetade åt romarna. Och som sagt var inte omtyckt av de andra judarna i området, och liksom hans familj och allt så. Men då står det bara att Jesus gick vidare därifrån, från vers 9 i kapitel 9. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då reste sig Matteus och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Så här är det som jag, min poäng med det där korta stycket, är att det Jesus gör här, det är liksom, kom och följ mig. Inte att, ja, men om du fixar det här och det här och det här, rätta till det här och det här, men då kan du komma och följa mig. Utan kom och följ mig. Första steget är att komma och följa Jesus. Första steget är inte att rätta till det här i mitt liv. Första steget är inte att jag måste fixa till det här, utan det börjar ju med resan tillsammans med Jesus. Det börjar i efterföljelse till Jesus. Att Jesus, här så visar Jesus, han visar verkligen på faderns kärlek till människor, och en start i relation, i gemenskap med Gud, det är liksom, följ mig. Och vi läser, om man läser lite senare, så bara verserna precis efter 11 och 12, så det står det att att de skriftlärda blir, de är inte glada att Jesus äter med syndare eller med tullindrivare. Men i vers 12 så säger Jesus då, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Och samma sak kan vi läsa i Lukas 19, eller en liknande sak. Lukas 19 så läser vi om Zacchaeus som också var en förman vid tullen. Och samma sak här, så vill Jesu fokus är inte först och främst på det som Zacchaeus har gjort, eller det som är fel, eller det som inte är, står rätt till i Zacchaeus liv, utan det som Jesus säger från vers 5. Då har Zacchaeus klättrat upp i ett träd, för han har hört att Jesus ska komma, och han vill se Jesus. Men från vers 5 står det, när Jesus kom till stället såg han upp och sa till honom, Zacchaeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat, han tog in oss en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren, hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom, idag har frälsningen kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Som sagt, Jesus första fokus, det är gemenskap, det är relationen. Det är där det startar, ett möte med honom. Och Och Jesus, jag måste skynda dig, jag måste gästa ditt hem. Och måltid, det är självklart en måltid, men på den tiden var det ännu mer än vad det är idag, en symbol på. Det var liksom, det betyder gemenskap. Zacchaeus har inte ändrat någonting, eller han har inte omvänt sig innan Jesus bjuder hem sig själv, utan det är i mötet, det är med mötet med Jesu godhet som Zacchaeus vänder om, så att säga, och gör upp med det som han har gjort fel. Och det är liksom, men lite av min poäng är idag då, att vi med att ha den kärleken som grund, att Jesus, Gud, han har älskat oss först. Det är han som vi läser här, det är han som kommer till människor, det är han som möter människor med sin kärlek, och det är det som leder, det är hans godhet som leder människor till omvändelse. Och det gäller oss, vi behöver möta Gud, vi behöver få uppleva hans kärlek för att kunna ge den vidare. Och när det kommer, och jag använder, ska man säga detta då? Jo, att om vi likt Jesus i dessa två berättelser, om vi hade gjort lite mer som Jesus, så tror jag det hade varit så mycket bättre. Att jag tror att ibland så omedvetet eller medvetet så bygger vi upp trösklar för människor att få komma in eller få möta Gud. Och det är, som sagt, jag tror att många gånger kan det vara omedvetet eller liksom strukturer eller oavsett vad, men att verkligen få, det är så, det är inga krav för att få komma till Gud. Det är, tröskeln är noll, minus till och med, om man ska säga någonting. Och det är då i mötet med hans godhet, med hans kärlek som vi kan förbli förvandlade, och då att det kan få hända någonting på insidan som gör att ja, men jag vill ge det här vidare. Jag vill att andra ska få uppleva det jag har upplevt. I Johannes 4 så kan vi läsa om när Jesus möter en samarisk kvinna vid en brunn, och han ja, det första är att Jesus, han går emot flera kulturella barriärer genom att dels prata med någon, en kvinna, och också någon från Samarien. Det var inte liksom socialt accepterat på den tiden. Men Jesu kärlek bryr sig inte om det, utan det sträcker sig utanför de gränserna. Och de har ett långt samtal, och den kvinnan börjar förstå liksom att ja, men vem är den här mannen? Vem är... Och sen förstår hon att det här är en profet, eller det här, han är mer än så. Och han får säga till henne liksom det som hon har varit med om utan att han kan veta det. Och hon blir så, i det här mötet så blir hon så upprymd, så hon springer tillbaka till staden och berättar för alla hon har varit med om. Alla hon möter om vad hon har varit med om. Och... jag tänkte bara läsa från vers 39 där. Då står det så här. Många samarier i Johannes 4, vers 39. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade. Han har sagt mig allt jag gjort. Och sen fortsätter. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan: nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört, och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Så hennes möte med världens frälsare, hennes möte med kärleken själv, förvandlar henne på insidan, och hon bara måste berätta det för allihopa. Och det leder till att många andra kommer till tro. Och när vi förstår det, inte bara i huvudet utan när det får landa på djupet, då tror jag verkligen det gör någonting med oss. Det gör någonting med vår syn på saker och ting. Och när vi förstår att vi är så älskade, vi är så högt värdesatta, och det spelar ingen roll hur många gånger jag hör det, om det bara sitter i huvudet och jag vet om det i tanken, utan det behöver verkligen få landa. Och när det får hända, då, ja, men det är det som du och jag behöver, det är det som människor behöver, för det är det enda som kan ändra på saker och ting, då det är det enda som förvandlar, det är hans kärlek. Och när jag växte upp så jag var uppvuxen i kristen familj. Både min mamma och pappa är pastorer, och så jag har varit i kyrkan många tillfällen under min uppväxt. Och som sagt, jag är väldigt tacksam över det, men jag hörde väldigt många gånger liksom att ja, men Gud älskar mig. Och jag visste det och jag trodde det, men det var inte förrän det jag fick erfara det och det fick landa i hjärtat som jag bara, aha. Och är det här det handlar om? Det är inte bara någonting som jag vet och kan tänka och liksom, ja, men, ja, det stämmer, utan det verkligen fick landa på djupet och det fick landa i mig och bara, jag vet på riktigt att Gud älskar mig. Och för att han gör det, för att han älskar mig så, för att jag upplevt det, så betyder det att han älskar dig så, och han älskar varenda en så. Och för mig var det, vad ska man säga, det var det som gjorde att jag bara, men det här är på riktigt. Och vad blir det? En dryg månad sedan nu så var vi på Hampeveckan, ett ungdomsläger. Och det var ett fantastiskt läger. Det var ungefär 500 ungdomar och ledare där. Och på en av kvällarna, ett av kvällsmötena, så var det förbön, och det var en kille som kom fram till mig. Jag hänger inte ut någon, för det var så pass många och det är så väldigt ospecifikt det här. Så. Men det var en kille som kom fram till mig på förbön. Och jag frågade vad han ville att jag skulle be för, och han sa att han ville få möta Gud, han ville få uppleva, han ville få erfara hans kärlek. Och min förståelse, liksom, vi pratade lite kort bara, men det som jag fick med mig och liksom förstod var att han hade, antingen så var uppvuxen i en kristen familj, han var i liksom 14-15 års åldern, något sånt kanske. Han var uppvuxen i en kristen familj, eller så hade han liksom varit i kyrkan en hel del i alla fall. Och han trodde, men han sa att han hade inte riktigt fått uppleva det han ville få uppleva. Han ville få erfara, att det skulle få kännas, att det inte bara skulle få vara någonting han hörde. Och han var både ganska förväntansfull, men också lite uppgiven. Men så jag bad för honom en relativt kort bön, och under tiden jag bad så bara ser jag att han börjar gråta och det kommer tårar, och sen efter jag har bett så bara frågar jag hur det är, och han bara, det är jättebra, det är helt fantastiskt, och det var verkligen väldigt uppmuntrande, men han fick få möta någonting där. Och sen vid ett senare tillfälle, jag kommer inte ihåg om det var samma kväll eller om det var en annan kväll på förbön, så kom han fram igen, och då sa han att, för då var det någon talare, de hade talat om att få ge det vidare, det man hade fått, att få dela vidare det vi hade hört, eller det man hade varit med om, att få sprida evangeliet. Men då sa han så här, men det som jag upplevde, det vill jag att mina vänner ska få uppleva också. Och för mig så blev det liksom en ny påminnelse att det är det mötet med kärleken själv som behövs för att vi ska kunna ge det vidare, för att vi verkligen ska förstå att det vi behöver ge det vidare. Och det är det som driver oss som Guds folk, som hans lärjungar, som församling. Det är Guds kärlek, det är vår drivkraft, att vi har fått, vi får möta något så stort, något som är större än oss själva, något som är så mycket mer än vad vi förstår, en kärlek så djup, så väldig, så underbar att det går inte att beskriva den, utan det är bara, man behöver uppleva den för att verkligen förstå vad det handlar om. Men det är den kärleken som är vår drivkraft, det är den kärleken som vi har som grund, det är den kärleken som, men, utan den så spelar ingenting roll, som vi läser i första Korinthierbrevet 13. Och Eh, För jag tänker det är liksom det är det som vi har som församling, det är det vi som vi har, det är det enda som man kan säga liksom särskiljer oss. Det är inte oss, utan det är Gud, att vi inte att han tillhör oss, utan att vi tillhör honom. Det är hans kärlek och hans närvaro, det är det enda vi har som inte någon annan, som inte de som känner Jesus har. Och man det är det enda, det är Gud. Och det är inte någonting som vi kan klappa oss på axeln för, men det är det enda vi har att erbjuda. Det är hans kärlek och hans närvaro som gör kyrka till någonting attraktivt. För jag kan påstå att vi är inte bättre än någon annan på att vara nödvändigtvis på att vara trevliga eller på att ha underhållning eller liksom en andra, utan det vi har det är Gud själv och det är hans kärlek. Och det är det som kan förvandla människor. Och jag läste i början från första Johannes 4:19, där det står att vi älskar därför att han först har älskat oss. Och om läser man vidare där i vers 20 och verserna efter, så står det att om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Det blir liksom ett lika med tecken mellan att älska Gud och älska vår medmänniska. Vi kan inte älska Gud och inte älska vår medmänniska. Det går inte hand i hand. Det går inte ihop. Det är en sådan självklarhet när vi läser detta, att det är samma, det går hand i hand, att jag älskar Gud, det innebär att jag också älskar min medmänniska. Att för att jag har fått uppleva hans kärlek. Och i Johannes 13, så 34-35, så säger Jesus: så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra så ska folk förstå att ni är mina lärjungar. Och samma sak här då, det är ju då den villkorslösa kärleken, den osjälviska kärleken, den som inte först och främst är baserad på hur jag känner, att det är inte en känslomässig kärlek, utan det är den kärleken som även när jag inte känner för det, även när det inte känns på topp, så väljer jag att älska min medmänniska. Och så jag vill bara uppmana oss som individer, som församling, att älska mer. Det behöver vi alla. Vi alla behöver ta emot ännu mer kärlek, men så att vi också kan få älska mer. Och det spelar ingen roll om det är första eller tionde eller hundrade gången som vi kan få erfara hans kärlek. Men det behöver vi göra om och om igen. Vi behöver göra det på nytt. Vi kan inte leva på gamla erfarenheter. Jag vet med mig själv i alla fall att om jag hade min erfarenhet av Guds kärlek var den gången, ja, men den första som när det fick landa, så om det var det jag hade att gå på, då hade jag inte stått nu, då hade jag inte orkat, då hade jag inte pallat. Med det sagt så betyder det inte att jag alltid känner det eller upplever det, men det har landat och jag vet. Och men vi behöver ständigt fyllas på med hans kärlek för att kunna vara kyrka, för att kunna älska. Och har vi det som drivkraft, har vi det som sikte, och vi vet om det, att det hänger inte på min förmåga att primärt att älska någon, eller att, utan det handlar om Guds förmåga att älska någon, och att han använder mig att förmedla den kärleken. Vi kanske ofta vet det, men att det är så lätt att glömma bort det. Det blir till slentrian många saker, att det bara sker om och om igen. Vi pratar om saker, men ibland så glömmer vi bort vad det verkligen innebär. Men att om vi verkligen får förstå det och påminna oss om det, och att det är hans kärlek som är källan till att alla vi sitter här idag, till att till att en kyrka, till att församling finns överhuvudtaget. Och den kärleken så vill vi nå människor. Med den kärleken så vill vi använda våra gåvor, använda det vi har för att få uppmuntra varandra, för att få vara ljus, för att vara salt i den här världen. Men det är som sagt, det är mötet med honom och hans kärlek som förvandlar och som är startpunkten och som är bränslet. Det är startpunkten, men det är också liksom om och om igen påfyllnad. Jag tänkte att jag ska alldeles strax be. Och under här vi ska vara efter jag har predikat här, så ska vi vara en stund i bön, i lovsång, i hans närvaro. Och känner du att du vill ha förbön för någonting, kanske specifikt kopplat till det här, att du vill få fyllas på med mer av hans kärlek, få ett möte med Gud, så är du välkommen fram hit, så kommer jag och Ulrik finnas här och be för dig. Eller om det är något helt annat, så är du välkommen fram hit. Här framme är vi första raden på förbön. Men jag bara återigen påminner om det är mötet med Gud som är startpunkten. Det är mötet med kärleken, och det är den som driver oss. För utan den så kan vi kan göra massa saker, men då blir det bara tomt, och det får inget värde i det vi gör. Så jag ber. Tack Jesus för din kärlek. Jag tackar Jesus för att när du vandrade på jorden så en del av det du gjorde var att visa på kärlek för människor, att få visa hur vi kan få bemöta människor, hur vi kan få till alla människor få älska dem och få älska varandra. Och jag tackar dig för det. Tackar dig Gud för att du är kärlek. Jag ber dig att du ska fylla på i våra hjärtan, fylla på vår ande med mer av din kärlek. Jag ber dig att om vi aldrig har fått uppleva din kärlek, eller om vi har fått uppleva den massa gånger eller någon gång, men jag ber dig att du ska återigen den här förmiddagen komma med din kärlek just nu. Kom och fyll på med din kärlek. För utan den så kan vi ingenting göra. Utan dig så kan vi ingenting göra. Så kom Herre. Tackar dig för din närvaro, Gud. Tackar dig för att vi kan få förvandlas och formas i din närvaro. Att när vi får smaka och se att du är god, så kan vi också få erbjuda det till våra medmänniskor. Hjälp oss att älska våra familjer bättre. Hjälp oss att älska våra klasskamrater bättre. Hjälp oss att älska våra arbetskollegor bättre. Hjälp oss att älska de människorna i vår närhet. Hjälp oss att älska de människorna som vi inte har i vår närhet. Hjälp oss att älska oss själva bättre och mer. Hjälp oss att älska dig mer, Gud. Jag bara ber att du ska komma och fylla på med din kärlek. För det är den vi behöver. Det är det vi behöver. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen.